12 september är det idag. Och det betyder ju att det går var 11 september. Och det passerade för min del helt utan reflektion.
Alltså det har inte jag ens tänkt på, för nu förstår jag vad du refererar till. Ja. 11 september. 9/11.
Ja. Visst, det är första gången sedan 2011.
Jag måste nog säga att det är nog första gången för mig också som det passerar utan att jag tänker på det. Däremot så såg jag att det var en hel del om Anna Linds årsdag igår. För hon blev ju skjuten också den 11 september.
Precis, hon dog då.
2000.
Ja, hon blev knivhuggen, vi pratade om det igår. Undrar om det var 2007, kan det stämma? Jag tror det. Det är min kusin fyller nämligen år, 11, min favo. Och det har ju alltid varit så här, grattis, men det är ju ingen... Det är ingen kul dag.
Nej.
Ja, han är ju norsk, men de är ju nära Sverige. Så det har alltid varit. Men igår så var det liksom... Det var bara grattis på födelsedagen, ha en fin dag.
Precis, man pratar ju ofta om när slutar man förknippa en dag med en viss händelse. Och nu har vi ju nästan lite svaret på det. Det tog ju nästan 20 år då.
18 år sedan. Jag såg att det svävade lite förbi. Amerikanerna är ju såklart inte där ännu.
Nej.
Men här ändå. Ja, det är som lite grann som en milstolpe.
Jag kommer inte ihåg att jag såg någonting i media igår.
Nej, jag såg lite på Facebook faktiskt. Ja. Men... Det är nya tragedier som står för dörren helt enkelt.
Här i Nacka så begravdes ju faktiskt igår den här unga kvinnan som blev knivhuggen strax utanför Stockholm.
Skjuten blev hon.
Ja, hon blev, förlåt, skjuten ja. Det var Anna Lind som blev skjuten. Nej men precis, hon blev ju skjuten. Det är väl ungefär 2 veckor sedan nu va?
Eller, just det, hon kommer från Fisksätra.
Hon kommer från Fisksätra i Nacka, så det har ju varit ganska mycket uppståndelse här i Nacka kring händelsen. Och detta, alltså bara någon vecka innan så blev ju en annan kvinna skjuten i Malmö.
Just det.
Och
läkaren.
Läkaren så sagt, exakt. Och den här läkaren höll ju dessutom en 2 månaders gammal baby i handen.
Det är en helt ofattbar grej egentligen.
Men bara för att spinna vidare på den här storyn då, så förra veckan va? Mm. Eller var det i helgen? Så... det var ju söndags faktiskt.
Ja.
Så skedde ju en ny skjutning här i Nacka. Där man sköt in i en lägenhet i Sickla. Och det blev ju en man som skadades. Eller var det 2?
Det var 2. Det var taxichauffören har jag läst. Och en som bodde i lägenheten då.
Och det visar ju sig ha kopplingar då till den här Nacka kvinnan då.
Så som man har läst, så som jag också tror polisen sa, så hade de ju lockat dit de med information. Alltså den här 18-åringens man hade de lockat dit på falska premisser att han skulle få information och så skulle de skjuta honom istället.
Jaha, oj då.
Och sen så spårade det. Men, det är ju en...
Men ja, man måste ju säga så här, det är 2 chockartade skjutningar på så sätt att det är kvinnor som drabbas. Och när man först hörde talas om det här så var det ju liksom, som du nämnde då, läkaren som blev skjuten med sin 2 månaders gammal baby. Och det var ungefär samma i Stockholm då. En ung kvinna, 18 år.
Bara 18 år. Och då var det att hon var ju nyligen hemkommen från sin bröllopsresa som man
precis.
Och sen har man också lyft fram hennes otroliga engagemang i Fisksätra, som ju är en lite utsatt förort ändå, får man säga. Inkläm mellan Saltsjöbaden och Saltsjöduvnäs typ.
Ja.
Att hon har varit otroligt ambitiös. De har varit liksom ambitiösa, engagerade i alla möjliga ideella och behjärtansvärda liksom, föreningar. Och det är ju och också, det är inte bara det att det var kvinnor som blev skjutna. De blev ju skjutna av alltså istället för sina män. De har ju varit tillsammans med grovt kriminella män.
Ja, precis. För att det, traditionell media rapporterar ju inte detta i början.
Nej.
Utan då håller de ju fast vid att det är en läkare och en ung tjej. Och det är ju helt rätt, så är det ju. Men däremot så tog det ju en ganska lång tid innan vanlig media rapporterade om att de här var ju gifta båda 2 med grovt kriminella män.
Ja, och det är ju svårt att inte tänka liksom, hur blev det så?
Ja, alltså jag tänker också så här att hur...
Hur hamnar de där?
Ja, hur hamnar de där? Man ser, i alla fall så som de är beskrivna i media, känner ju inte de överhuvudtaget. Och jag vill egentligen, jag kan inte prata om dem, men så som man uppfattar dem som ambitiösa tjejer, varför väljer man det här livet?
Ja, jag tycker det är svårt. Det är ingen som har riktigt plockat upp den vinkeln ännu i stormedia eller i gammal media i alla fall. Men man undrar ju ändå, och just att det är så att man lyfter fram dem som så, det är just att de är så ambitiösa, just att hon är läkare. Man undrar, hade det varit, förlåt, men hade det varit något helt annat? Hade hon haft ett helt annat yrke eller knappt något yrke, hade det varit lika liksom?
Mm.
Hade man lyft upp det och belyst det på samma sätt, eller hur?
Precis. Sen är ju frågan, nu är det väl kanske inte exakt fastställt om det var felskjutning eller inte.
Jag tror man är helt säker på det.
Är man helt säker på det nu? Ja.
I alla fall hon är här i Stockholm.
Ja, här i Stockholm. Där i Malmö vet jag faktiskt inte om man är helt hundra på det. Nej. Men det är ju det man jobbar utifrån. För de var ju tillsammans med sina män vid båda skjutningarna. Men vad jag tänker på är att att välja ett liv med en grovt kriminell människa. Det är ju ändå ett ganska... Jag menar, det är ju någonstans också, vi har ju pratat så otroligt mycket om moral. Det måste finnas en moralisk fråga i det här också.
Ja,
och kan, kan man vara helt, alltså om vi inte pratar om just de här två kvinnorna.
Kan man vara helt obefläckad
med det precis. Själv?
Om man är tillsammans. Ja, för det, nu är det ju väldigt lätt att sitta i vår situation och spekulera förstås. Men en tanke är ju ändå att de här tjejerna kanske inte har valt det här livet. Man kanske helt enkelt inte kan lämna en sån man. Att det snarare är att mannen bestämmer när det är slut.
Just det. Och det är ju det man förknippar ofta kvinnor som väljer att gå, alltså vara tillsammans med kriminella män. Du vet ju, vi har ju scenariot där livstidsdömda fängelse...
Rasar in.
Och
det är så galet.
Att det finns ju både den då att man kanske inte kan lämna, men också att det finns en enorm så här, vet inte, åtrå, eller vad säger man?
Ja, det gör det. Jättedragningskraft finns det.
Till det kriminella. Och då kan man ju ifrågasätta varför känner man så?
Alltså jag vet inte. Jag tror säkert att det finns många som... Alltså som dras till det och som vet om det och som dras fortsätter att göra det. Man väljer det. Men sen så kan jag också tänka mig att det är många som... Innan man har liksom förstått det så är man invävd i den här mannens liv. Och då är det liksom, det är inte bara att dra.
Nej, och man vet väl inte från början kanske att de är kriminella.
Nej, man kanske inte har förstått det i alla fall.
Nej, men jag måste bara säga att det är ganska kul att du tar upp det här ämnet. Därför att bara för någon... dag sen, innan, inte nu i helgen men kanske förra veckan då, så jag är med i en grupp som heter Vetenskap och forskning på Facebook. Och då var det en person som ställde frågan, varför väljer kvinnor kriminella män eller män som misshandlar dem? Ja. Alltså finns det någon biologisk anledning eller finns det en anledning? Det var ingen...
Vad är anledningen?
Ja, vad är anledningen? Och det fanns ju både spekulationer och en hel del läkare som svarade. Det är ju väldigt bra diskussioner i den här gruppen. Det är väldigt spännande. Och det de tog upp där då var ju att i grund och botten så ser man ju ofta att man har en inre... Man saknar inre självkänsla, en inre trygghet.
Precis, jag skulle säga det.
Ja, man värdesätter inte sig själv tillräckligt högt. Och då på något sätt så kan man också säga att i de här relationerna så är man ofta, när man väl är personens... det blir någon sån här kontrast mot det här kriminella och att det finns en ömhet.
Ja, men precis.
Ja,
för och den man här... tänker att man är den enda som den här hårda personen visar ömhet för och mjukhet och så.
Men det man tror är, och det kan jag nog tänka mig lite grann, att det man ofta förknippar eller ser är att... Alltså det här dominansen som finns och den här känslokylan som ofta finns kanske hos grovt kriminella. Så behöver det inte vara hos alla såklart. Nej. Men det är någonting som så här biologiskt bygger på någon form av ledarstatus. Och det är väldigt attraktivt. Och det kan jag ju tänka så här att vi kan ju bara titta på män med makt.
Ja.
Alltså det är någon likvärdig, fast det finns en annan twist på det. Att det här med män med makt attraherar ju också väldigt många kvinnor. Och jag tror, där har vi sagt det också innan i något avsnitt, att kvinnor med makt är ju inte lika attraktiva hos männen.
Tvärtom ofta, för de är ju ofta skämmas lite.
Ja.
Men det är ju ändå intressant då att de här två kvinnorna, de är ju absolut inte ensamma, verkligen också lyfts fram som att de är så... Ja, men starka skulle jag nästan säga. De är och är man ambitiös så är man ofta självständig. Och det är, liksom, det är de här attributen som hela tiden snurrar.
Ja. Men där tycker jag,
man kan bli.
Ja, det är ju den här mediebilden. Alltså det är ju klart att det blir en mycket bättre story om en, nu, alltså det är så här, jag vill verkligen inte skriva ner de här tjejerna.
Nej, inte på något sätt.
Utan det är mer så här att storyn i media blir ju såklart mycket bättre om man säger att det är en läkare med sin 2 månader gammal babys som är skjuten. Och att man glömmer att kanske nämna att det finns någonting runt omkring det. Hon hade ju också vittnat, hon i Malmö, i en jättestor rättegång något år innan. Och det, men det hade det ingen koppling. Men det är liksom, det finns ju ett sammanhang runt omkring henne som såklart inte är helt Svensson.
Nej, men såklart inte. Men ändå att de, och även om man skriver om dem på det sättet, så kan det ju också vara så att de har varit väldigt ambitiösa och sådär. Men man undrar ändå vad som... Då, jag tänker att det sätter likhetstecken mellan en ambitiös tjej som har läst till läkare och trots alla odds och så här, att det är en tuffing. Och att absolut. Det är en tuffing som liksom inte tar någon skit, tänker jag.
Nej.
Och så kan man ju bara föreställa sig att det har tagits en del skit. Den är ju, det är bara en motsägelsefull. Den är svår att ta in lite för en vanlig liten...
Men en sak som jag faktiskt läste också kopplat till det här, och det handlar, alltså i Malmö är det ju enormt kriminellt. Och det vet jag att i samband med den här skjutningen så sa man det, att man kommer aldrig hitta gärningsmannen, för att det är ju så... Alltså, du vet, det här är ju
så enormt, det här är
från, det är från media, så ja. Att det här är liksom... nej, men det är ju väldigt många gäng. Ja. Och det är ju många dödsfall och skjutningar och så vidare.
Du menar att de bara försvinner in?
De bara liksom försvinner in, ja. Men inte bara det, men det är ingen som ställer upp och vittna. Alltså det finns ingen som gör det. Och vad jag ville säga med det var också att i samma veva så pratar man om det här att man har ju gjort någon form av, jag kommer inte ihåg om det var Sveriges Television eller TV4 har gjort någon dokumentär om kvinnor som lever med brottslingar i Malmö. Mm-hmm. Och där har man ju konstaterat att i den här dokumentären då, att många av de kvinnorna som man följde, de var ju kriminella också. Bara det att de gjorde ju andra enklare sysslor, därför att det var inte så att polisen har inte dem under lupp.
Nej.
Utan de kunde ju leverera knark eller förvara knark eller så här enklare saker som inte krävde våld kanske.
Nej.
Så att jag menar, jag har ingen aning om hur hon var i Malmö. Det var inte det jag menade, utan det är mer att en annan sak som jag också läste är ju att de fångas ju upp väldigt tidigt och väldigt unga. Hon, den här tjejen från Nacka, hade ju alltså gift sig, hon är 18 år. Han, mannen som
hon gifte sig... Han är typ 35.
Ja, han är dubbelt så gammal nästan. Ja. Och det är ju så här att det ser man ju väldigt tydligt också, just många som fastnar i det här, om man nu säger umgänget. Mm. Det är ju för att man har en avsaknad av fadersgestalt.
Mm.
Och man saknar kanske vissa ramar hemifrån, en otrygghet som man inte har fått med sig från barndomen.
Nej.
Och så att det finns vissa så här parametrar. Men jag tänkte faktiskt en annan grej bara på det, att om du tittar på din vänskapskrets och kanske speciellt när vi växte upp, det kanske inte finns så många exempel, men man kan ju ändå se lite grann att vissa personer fastnar ju för vissa personer.
Jo, alltså det finns hela tiden. Sort. Ja. Ja, precis.
Alltså det kommer man ju inte ifrån. Nej. Att någonstans så finns det ju en attraktion.
Och det gäller ju liksom ganska mycket så här, olika kategorier människor. Ja. Vissa fastnar alltid för sådana de ska rädda. Vissa fastnar alltid för... Alltså, så är det ju. Ja. Det tänker jag att jag tror
positiva och negativa egenskaper liksom.
Alltså. Och det är ju klart att man kan hitta svaret på det.
Ja.
Det är ju nog inte bara biologi, men det handlar väl om vad man har fått med sig och sådär. Ja, det är i alla fall en väldigt tråkig utveckling.
Verkligen.
De här spridda skjutningarna.
Ja, helt fruktansvärt. Mm. Men över till någonting annat här i Nacka faktiskt. Känner du till att Wall Street Nacka pågår?
Alltså det är ju svårt att inte göra det,
ja,
när man bor här och är med på någon typ av internetaktivitet. Gud vad det delar Nacka. Det är ju alltså att de målar på offentliga byggnader.
Ja, men precis, det är en internationell konstfestival. Wall Street Nacka tror jag det heter när det är här. Och det är ju alltså inbjudna konstnärer och kreatörer som får använda olika offentliga ytor i Nacka och måla. Och det är ju inte graffiti, utan det är ju riktiga målningar.
Det är inte graffiti, men jag måste ändå säga att det liknar. Det är lätt att tänka att det är graffiti. Ja. Om än inte så här taggfult graffiti, nej, utan... Nej.
Nej, men färgerna påminner ju mycket om det. Det är mycket mönster. Starkare.
Ja, ja, faktiskt.
Men alltså detta har ju delat Nacka i två delar.
Herregud,
herregud vad det har slagits i offentliga. Ja, eller vad tycker du? Alla medier.
Om man får fråga en personlig.
Nej, men alltså jag är ju... Jag tycker kultur är bra. Och jag tycker det som är den stora diskussionen kanske här i Nacka är ju också att ska kommunen sponsra det här.
Mm.
Det gör man ju inte själv, utan det är ju flera företag också som är inne och sponsrar såklart.
Mm.
Men jag tycker definitivt att kommunen ska bidra till kulturlivet på olika sätt.
Aha,
det finns ju olika initiativ och så gör man olika saker. Det är ju, här handlar det ju hela tiden om att man tycker att kommunen borde satsa pengarna på någonting annat. Ja.
Och sen att man tycker att det är fult.
Ja, och det är en annan grej. Det verkar vara väldigt många som tycker det här är så fult.
Mm.
Och jag är ju så här, jag tycker ju inte om graffiti.
Nej.
Och jag känner ju lite som du att det påminner om graffiti.
Mm.
Sen kan jag se också att det är helt fantastiska målningar. Några av dem tycker jag verkligen är helt exceptionella.
Och det är mycket färg och det är liksom, det är något annat än så här. För de har ju bara målat på i stort sett gråa eller beige liksom.
Ja, precis.
Betongväggar och hus.
Ja, men däremot så nu när jag följt den här debatten så tänker jag så här att nej, men jag blir faktiskt inte ett dugg upprörd över de här målningarna. För att jag tänker att nej, men allt kan ju inte jag tycka är bra.
Nej, och jag tycker jag blir lite peppad, eller vad jag ska säga, att i den riktningen att jag inte tänker... Jag tycker att det är så larvigt, många av reaktionerna.
Ja.
Så då tänker jag, eller då, jag ska inte vara en sån som gnäller.
Mm.
Men jag ska ändå erkänna att innerst inne så tycker jag att det här är lite svårt. För att det är på så många ställen.
Mm. Ja, precis. Det är inte bara en plats, utan det är över hela Nacka.
Det är jättemånga, och det är stort. Och de har ju gjort upp på kyrkans hus där i Huninge, som ju ändå kan jag tycka var lite fint. Det var rent och fräscht och så det, just den byggnaden var lite fräsch.
Mm.
Men jag kämpar lite med samma som du, att jag tänker att man måste ändå hålla sig öppen.
Mm.
Bara för att jag inte tycker något är snyggt så kan någon annan och vice versa. Alltså om alla skulle ha så som jag har hemma så nej. Men att jag också blir lite pushad att tänka att det är inte så pjåkigt när de här gnällspikarna som alltid är ute och gnäller gnäller just.
Och men jag måste bara säga, för en grej som är så himla komisk i den här historien, det är ju då den här målningen i Rågsved. Kommer du ihåg den här graffitimålningen som var gjord av någon känd konstnär? Mm. Jag har ingen annan känd graffitimålare i sig.
Ja.
Blir ju övermålad av en som var ny på jobbet.
Just det.
Och det här, just det. Då minsann blir det ju värsta skriet.
Ja, alltså det är för att de som vill gnälla, de passar på.
Då gnäller man åt alla håll liksom. Mm. Oavsett om det är... Ja,
Sen tror jag, vet jag inte om man också tycker så här är fina Nacka. Det passar sig inte.
Nej, kanske.
Att vi ska ha så här graffitiaktigt. För jag tror många faktiskt också känner att det känns lite graffiti. Men det är intressant.
Mm.
Det flammar upp.
Mm. Och då tänker jag så här att det finns ju, det vet jag ju att kultur väcker ju ofta känslor. För man vet inte, det är så, smaken är som baken liksom. Den är, alltså det är verkligen...
Och det är det den är till för, va?
Ja, precis. Det är ju att väcka känslor. Mm. Jag tänker på den här halmbocken i Gävle.
Ja, den väcker i alla fall känslor.
Den väcker ju också. Där tänker jag att invånarna har haft väldigt mycket åsikter om det genom åren. Mm. Jag tror att det har lagt sig nu.
Att de inte lägger ner bocken, tänker jag.
Ja, men jag tror att den ger så mycket PR.
Ja, det gör väl kanske det.
Sen vet jag att kommunen går inte ensamma in som sponsorer, utan där är det också någon form av centrumledning. Mm. Och det är väl för att det drar in folk i centrum då.
Och så är det väl i Nacka här också. Jag tror inte att det är så att det är otroligt mycket pengar som går dit istället för att bygga hyresrätter.
Nej,
om jag ska vara.
Nej. Men du, förra veckan så hade vi ju ett ämne runt ekonomi.
Ja, högaktuellt.
Ja, och det är verkligen så här, efter vårt avsnitt förra veckan så har det ju som exploderat kring ekonomifrågor i media överallt, tycker jag.
Eller är det bara att vi ser det?
Jag vet inte, det brukar vara så ibland.
Precis när vi hade typ stängt igen datorn efter förra poddningen så fick jag upp en artikel. Så jag tror att det var hon Anna Brännhult som hade skrivit den. I GP i alla fall. Om att kvinnor under en livstid, så i snitt så ligger de 2,9 miljoner efter männen i...
Inkomst
av tjänst och kapital förvisso. Och det hade jag önskat att jag hade känt till, för det var precis det vi pratade om.
Precis.
Att det är så lätt att halka efter som kvinna, tyvärr så gör man det i mindre utsträckning idag än tidigare, men ändå uppenbarligen, förstår det är nästan 3 miljoner kronor. Det är jättemycket pengar.
Ja, det är otroligt mycket
pengar. Under en livstid då. Så man vill ju verkligen, alltså återigen uppmana, jag fick en tankeställare själv.
Ja.
Se över min egen ekonomi och ta liksom lite mera jag ska säga kommando eller ansvar.
Ja, men jag tror att man måste göra det, och vi tipsade ju också för massor med avsnitt sen om den här gruppen Ekonomista på Facebook.
Den är bra alltså.
Den är bra och jag tycker faktiskt att det är många som tar upp det här just nu att, och peppa varandra i den, att vi kvinnor måste ta ansvar. Och det är mycket diskussioner just om det här som vi också nämnde lite grann förra veckan. Deltid, jobba, alltså vara föräldraledig länge. Mm. Vad det faktiskt påverkar ekonomin i det långa loppet.
Ja.
Och nej, men jag håller med. Alltså det är ju, vi måste helt enkelt ta mer ansvar.
Ja.
Och våga sätta oss in i de här frågorna. Det behöver inte vara så komplicerat.
Nej, och det var det vi sa då. Se till att försöka få lite grann, sätt lite siffror på grejerna. Mm. Alltså vad innebär det om jag går upp eller ner i tid? Vad innebär det om jag pensionssparar lite mer? Alltså försök att få fram en summa, för det blir mycket lättare att ta in det. Och bara summan 2,9 miljoner i livstidsinkomst. I skillnad mellan män och kvinnor. Det är ju hisnande.
Ja.
Så kan det ju bara inte fortsätta.
Nej, och det är det jag tänker att vi, alltså det är det jag kanske slås av i den här Ekonomista. Hur många som faktiskt är kvar i någon gamla mönster.
Mm.
Alltså det är på något sätt, det är så fastrotat hur familjesituationen ska se ut. Vem som ska ta ansvaret. Det är liksom, vi har ändå en bit
kvar. Vi har en bit kvar, ja. Och samtidigt tycker jag i den gruppen är det också upplyftande att det är så pass många tjejer, unga, mycket tjejer men inte bara, som ändå är så här, jag har blivit så inspirerad av det här eller jag. Så att man ändå liksom,
ja, man inspirerar.
Pratas om det. Ja. Och, men en grej som, alltså vi har ju varit inne i en härlig, lång högkonjunktur. Mm. Den har ju varit ovanligt lång vad jag förstår, enligt Konjunkturinstitutet.
Ja, precis.
Men nu är man just, alltså nu kommer ju ekonomin bromsa in. Och sen behöver ju inte det betyda lågkonjunktur, men att absolut att ekonomin i Sverige bromsar in.
Mm. Och det ser vi ju, tycker jag, kanske delvis med valutan och så redan på ett annat sätt. Det kanske inte påverkar oss så mycket i vardagsekonomin, men delvis.
Fast det gör det väl
ändå. Jo, men delvis gör det det, absolut. Nej, men jag håller med att, och det här har man ju hotat med ett par år, tycker jag.
Och det är det här som är. Man har hotat med att räntan kommer aldrig kunna vara så här låg så länge.
Nej.
Man har sagt att vi är på väg in i en lågkonjunktur under flera år. Jag tror att folk blir avtrubbade.
Mm.
Man tror inte på det där riktigt längre. Och man lever på väldigt många, kanske de allra flesta, är ju inte förberedd på en lågkonjunktur.
Nej, inte, tror du? Nej, inte en djup.
Nej, men så här, vad innebär det att vi är på väg in i en lågkonjunktur? Skulle du spontant säga att du har liksom förberett dig på det?
Nej, men alltså en grej som jag har funderat ganska mycket på, det är hur jag ska göra med, nej, men exempelvis här fonder som jag äger.
Mm.
Om det är dags att casha in vinsten eller inte.
För det är ju ett tips bland annat.
Ja, precis. En annan grej som jag tycker är lite farlig med den här diskussionen är just att det är så mycket hot.
Mm.
Bind räntan nu. Mm. Alltså du kan ju binda idag 5-årig ränta för kanske 1,5%. Jag vet inte riktigt exakt vad bankerna, men ungefär. Alltså det är ju självklart en fantastisk affär.
Mm.
Men vad är, alltså,
om du binder räntan så är det ju svårt att byta.
Precis, men också att vad är egentligen den rörliga räntan idag? Hur mycket tjänar, alltså det är så här, det är de här hoten, och jag tycker det är väldigt svårt för, om man nu kallar oss för Svensson Svensson och småspararna, att liksom få ihop det här pusslet. Hur ska man agera? Är det bråttom? Är det kris?
Mm.
Och jag kan bara ge ett exempel, för kanske 2-3 veckor sedan så på söndagen, så eftersom Kina, börsen är ju, jag vet inte om det är Kina eller asiatiska börsen, men Kina i alla fall vet jag, dippade ju över 3% i samband med det här handelskriget med USA.
Mm.
Och då skriver man på, alltså det här är ju sent på söndag kväll och tidigt på måndag morgon. Asienbörserna störtdyker. Ja, alltså du vet, de orden.
Panik.
Och panik och dags att sälja. Och är man med i några så ekonomiska forum på Facebook så du vet, folk börjar skriva att åh herregud, nu är det dags att fimpa de här och bla bla bla. Och
vilka... Ja, det är inte så nyanserat. Nej. Riktigt.
Och det är så här, folk säljer ju i panik. Mm. Man vet inte riktigt vad som... Alltså, det är det här jag känner att hur ska man verkligen... Alltså det kanske inte vi har svaret på här. Men den här nyanserade bilden av ekonomiska läget. Och vad betyder en lågkonjunktur för mig?
Ja. Och då har jag lite tips.
Har du?
Ja, det har jag.
Ja, bra.
Mm. För att det handlar på samma sätt om, tänker jag, att på samma sätt som vi sa om tidigare. Att överlag ta lite kommando. Få lite, ta lite grepp om din privatekonomi.
Mm.
Som den ser ut just nu. Och om du har det, då kan du förbereda dig. Man säger att man ska stresstesta sin ekonomi.
Ja, spännande.
Och då är det några tips, enkla saker som man kan räkna på. Det kräver ju lite då. Mm. Men jag menar, har du Excel hittar vi på att du har. Det har ju alla.
Mm.
Och du kan fippla lite. Så behöver du liksom inte vara en privatekonomisk rådgivare för att kunna ändå trixa lite.
Nej.
Till exempel så måste du kolla om du har bolån, vilket väldigt många har. Hur högt upp, alltså hur hög ränteökning klarar du?
Ja.
Det kan du ju lite på en höft testa själv.
Mm.
Hur klarar jag amorteringar och räntebetalningar på mina krediter generellt? Du kanske har olika krediter, inte bara ett bolån.
Mm.
Hur skulle jag må om börsen rasade 20 eller 30%, om du har saker bundna i aktier eller i aktiefonder? Hur mycket får jag ersättning om jag ska bli arbetslös? För det är ju ändå en reell situation. I en lågkonjunktur så går ju arbetslöshet rätt så duktigt.
Ja.
Och skulle jag klara mig på den ekonomin, eller hushållet om man är fler då?
Mm.
Det är ändå viktigt att ha koll på. Hur ser risknivån ut i mitt sparande om du är duktig, om du är lite insatt? Så hur ser risknivån ut och kommer man kommer utvecklingen för sparkapitalet att sjunka i takt med ekonomin? Man kan ju nämligen göra lite fynd också när det är lågkonjunktur. Om man är lite planerad så kan man ju... Nej, om det går ner mycket så kan man ju köpa där.
Mm,
och tänka att man är med i uppförsbacken. För en lågkonjunktur varar sällan så mycket längre än 2 år ungefär. Va? Sen börjar det gå uppåt. Och gör inte det så går man in i recession. Och det är ju inte så vanligt.
Nej.
Men det kan man ju förvisso göra. Ja. Och sen, och det gäller ju för sig alltid. Men hur klarar jag mig om jag eller min partner skulle bli sjuk?
Mm.
Och det är ju lite samma. Klarar vi oss på en inkomst? Det gäller ju både arbetslöshet och om man inte har bra försäkringar. Och så. Det är ju så några enkla grejer att liksom, kolla över hur det ser ut. Så att du är förberedd, tänker jag. För då kan man ju vidta åtgärder. Vi pratade ju om frihetskapitalet förra gången.
Ja.
Det kanske också handlar om, du kanske inte har ett frihetskapital idag, men du kanske har buffert nog att klara av en. Det i sig kan ju vara en lugn sak. Liksom.
Ja.
Och sen är ju det då, förutom att stresstesta ekonomin, så ska du fortsätta spara smart. Och där är bland annat då, det går ju väl ut på att titta på, vad kan du förlora? Vad kan du sälja nu? Och kan du vänta och köpa när det går ner och sådär?
Mm.
Och sen om du har råd nu, amortera lite extra på lån och privatlån.
Mm.
Alltså privatlån och bolån menar jag. Och andra krediter.
Mm.
Om du kan nu innan. För vi är inte...
Nej.
Vi är fortfarande i en högkonjunktur, men den är ju på väg att mattas av.
Nej, men alltså det är jättemånga tips. Det som jag tänker på är att... Någonting som vi också har pratat om på jobbet. Att, om man pratar det här med sparande, att man klagar ju, om man nu får använda det uttrycket, att svenska folket är så många som har sitt sparande på vanliga sparkonton.
Nej,
Och rekommendationen är ju såklart att nej, men du ska satsa på fonder eller du ska satsa i aktier, för det är så pengarna kan öka. Och där tycker jag ju att man får inte glömma att det finns en stor majoritet, tror jag faktiskt, som inte har råd och chansa att fondkapitalet går ner 30%. Nej, precis. Och då tror jag också att det är bra att ha de här konkreta tipsen.
Mm.
Alltså vad behöver jag ha för, behöver jag ha för buffert? Alltså hur räknar jag ut min buffert? Hur mycket behöver jag ha, alltså mer konkret för att verkligen, alltså hur ska jag ta fram de här siffrorna? Så det är väldigt bra tips.
Och man kanske kan få ännu mer detaljerade tips om man söker runt, men framförallt så kan du ju be att få komma till banken på ett möte.
De erbjuder ju absolut
bra rådgivning. Förutom att man måste komma ihåg att de ofta vill sälja grejer och så.
Det är ju jätteviktigt att komma ihåg det.
Men ändå.
Men jag tycker du hade många bra tips, och jag tycker också det här med amortera. Jag tror att idag med de här låga räntorna, och speciellt de som har lån som man inte behöver amortera, det är nog lätt att skippa den där amorteringsbiten.
Ja. Och vad gör man istället? För är du smart så kan du ju spara amorteringen och få den att växa.
Ja. Men det tror jag, det är ju precis det här som jag tror, att de som har det hyfsat ställt och som är bra insatta, de gör ju den. Mm. De tar ju det här, istället för att amortera så återinvesterar man det i olika saker.
Mm.
Men har du det lite knivigt så tror jag ändå att det, då behöver du konsumera antagligen pengarna.
Ja, jag vet inte, alla är inte som jag, men jag är verkligen så här, seeing is believing. När jag ser det framför mig, då blir det greppbart. Mm. Och då tycker jag också att det är mycket lättare att ta action. Eller? Alltså jag blir motiverad av att se.
Ja, men det är väl egentligen lite det jag ute efter, det här med skrämseltaktiken som pågår. Att man hotar. Släpp den. Försök vara konkret. Alltså att man liksom är lite mer hjälper istället för verkligen skälper. Alltså men folk blir ju rädda.
Ja.
Och det kanske inte behövs, utan det handlar om att göra en plan.
Sant.
Mm. Du, innan vi avslutar för idag.
Ja.
Jag måste bara, för nu har vi ju pratat, det blir ju ganska tunga ämnen den här veckan.
Men så är det att vara människa.
Ja, så är det att vara människa. Det var en grå och tung vecka. Ja. Nej, men jag måste bara, om du vill skratta, så då måste jag bara tipsa om ett konto på Instagram.
Uh-huh.
Som heter Hemnetknarkarna.
Och vad roligt, det har inte ens hört talas om.
Nej, alltså det är så kul. Och jag har precis upptäckt dem. Alltså det är så roligt så att jag dör.
Är det sant?
Ja.
Perfekt.
Ja.
Hemnetknarkarna.
Ja. Och jag trodde ju att det var liksom så här... Du vet, jag är ju lite Hemnetknarkare. Tycker jag om att titta
på hus. Du tänkte att de skulle håna sådana som dig?
Ja, nej, men lite så här fina hus och sådär. Nej, det här är tvärtom. Alltså det är så roligt. De gör narr ut alla dessa annonser. Eller alla bilder i annonsen. Är det så kul?
Jaha, vad kul. Ja, men bra med tips.
Glimten i ögat. Jättekul.
Bra avslutning.
Ja, men du, Gry, tack för idag.
Hörs igen.
Ja, hej då.